Det här är P3 D om Brigitte Bardot. Och delar av det här avsnittet handlar om självmordsförsök. Om du har självskadebeteende eller självmordstankar så finns det hjälp att få. Hos till exempel Suicide Zero hittar du kontaktvägar och information.
P3, Sveriges Radio.
Man förväntade sig att hon skulle bli en framstående feminist. Hon var ju inte dugg intresserad av det. Hon var ju mer intresserad av djur.
Paris, 1996. En förväntansfull folkmassa köar och trängs för att få en glimt av en filmstjärna som gör entré. Hon är en dyrkad sexsymbol som sägs ha varit världens mest fotograferade person. Men det var då. Nu är det inte en biograf som folk har flockats till. Och man har inte heller rullat ut någon röd matta för Brigitte Bardot när hon kliver ur en bil och vandrar mot domstolsbyggnadens tunga portar. Den 62-åriga legendaren går med sammanbitna läppar. Hon bär sina rynkor och gråa hårstrån som medaljer. Och när hon hör stöttande rop från människor på gatan dyker upp igen. Det där leendet som kan skingra regnmål. Bardot vänder sig om och vinkar nätt innan hon försvinner in i rättssalen. En åklagare som intervjuas av tv-kanalen France 2 säger att Brigitte Bardot har lämnat förförelsekonsten bakom sig för att istället bli en agitator.
On l'a compris, Brigitte Bardot a changé de registre. Elle est passée de la séduction à la provocation.
För Bardot står åtalad för hets mot folkgrupp, vilket hon också döms för med böter som straff. Och det kommer hända många gånger till. Det här är P3 D om den franska film- och modeikonen Brigitte Bardot.
Would you tell me as an American tourist, how do you pronounce your name?
Brigitte Bardot.
Hon blev en global sexsymbol på 50-talet, en titel som höll i sig i decennier.
Hon var ju vansinnigt vacker och kunde utnyttja detta.
Det är någonting nästan lite Britney Spears över det.
With a figure like that, anything can happen.
Åtrådd, dyrkad, efterapad, men också förföljd.
Do you accept that kind of publicity as a necessary part?
No, I hate it.
Hon blev väl ett offer för den här nya invasiva delen av reportagen, man skulle veta allt.
Till slut vände hon kändiskapet ryggen och omfamnade djuren.
Et que je donne ma sagesse et mon expérience maintenant et le meilleur de moi-même aux animaux.
Hon törstade efter frihet. Men hennes liv kom till stor del att handla om svåra depressioner.
Jag har ingen chans att fly någonstans.
Och främlingsfientlighet.
Det var fjärde gången Brigitte Bardot som tidigare stött Jean-Marie Le Pens främlingsfientliga politik dömts för liknande brott.
Jag heter Wendela Lundberg. Det är ett foto som förändrar allt. På omslaget i franska Elles majnummer 1949 syns hon i profil under modetidskriftens röda logga. Draperad i en rosa klänning med en stor rosett över bröstkorgen. Hon är rakryggad med stram hållning, frisyren är en mörkbrun page och med skira handskar på händerna. Hon ler som om hon gjort sig fin och är redo att bli skjutsad till balen. Men hon har inte fyllt 15 än. Och därför kräver hennes mamma att hon inte ska framträda med sitt fullständiga namn. På insidan av omslaget står därför bara hennes initialer. Modell BB.
Det här är ingen så kallad rags to riches historia, utan Brigitte Bardot växer upp i den parisiska borgerlighetens absoluta toppskikt.
P3 Ds reporter Patrik Stanelius.
Vi snackar privatskolor och tjänstefolk. Familjen har en jättestor våning i 16:e arrondissemanget mellan Eiffeltornet och Bolognyskogen. Brigittes pappa är industrimagnat och hennes mamma kommer från en välbärgad familj. Så det här är ett hem där barnen, det är alltså Brigitte och hennes lilla syster Mirjano, niar föräldrarna. Och som vuxen så har Bardot berättat att hon känner sig väldigt kvävd av den här miljön.
Det enda Brigitte Bardot och hennes mamma Anne-Marie kan mötas i är deras gemensamma kärlek till dansen. Som 13-åring blir Brigitte antagen till den prestigefyllda skolan Conservatoire de Paris. Där stöps och pryglas hennes kropp till en ballettdansares fysik av en sträng rysk lärare. Timmarna i träningssalen kommer ge avkastning några år senare när filmkritiker skriver spaltmeter om hur Brigitte rör sig med rytmiskt svassande höfter.
Hon skiljer sig på många sätt från andra typer av filmstjärnor vid den tiden.
Det här är Susanne Ljung, programledare för Stil i P1.
Hon rörde sig på ett sätt, hon var friare i sin både kropp och själ, vilket också bidrog ju till hennes enorma popularitet bland en ny och ung generation då.
Efter att Els Maj-nummer landat på tidningshyllorna blir redaktionen nerringd av en ihärdig man. Han säger sig arbeta för en filmregissör och kräver att få veta namnet på omslagsmodellen och hennes adress. Tjatet lönar sig. Kort efteråt dimper ett brev ner på familjen Bardots hallmatta. Brigitte har blivit inbjuden på en provfilmning hos regissören Marc Allegré. Hon går dit med sin mamma som oroligt förklädde. När de ringer på öppnas dörren av en mörkårig ung man. Han presenterar sig som Allegrés assistent Roger när han sträcker fram handen och välkomnar mor och dotter in. Det mamma Anne-Marie inte vet då är att Brigitte och Roger redan har börjat umgås i smyg och att de har blivit förälskade i varandra trots att han är 21 och hon bara 14. Susanne Ljung igen.
Jag tänkte att du skulle säga att han groomade henne. För det är ju väldigt likt, alltså, eller hur? Alltså, det beror på vilka glasögon man tar på sig i det här avseendet. Men det var ju intressant eftersom hon var så pass ung när han satte klona i henne, eller de satte klona i varandra, hur man nu ser på saken.
Själva provfilmningen blir ett fiasko. Brigitte är så nervös att hon får röda utslag över halsen och ansiktet. Regissören tycker att hon pratar som en gammal tant och att hennes skratt låter som en gnäggande häst. Men assistenten Roger Vadim, som senare ska bli regissören Roger Vadim, han ser något helt annat i flickan.
Han hade ju öga för skönhet och talang uppenbarligen. Och så, som han kunde då utnyttja sen att han gjorde det på ett sexuellt sätt också. Det var som det var.
Filmkritikern Gunnar Relin kommer att besöka filmfestivalen i Cannes för 50:e gången 2026.
Hon var ju vansinnigt vacker och han exploaterade det och exploaterade det på film sen. Vilket han ju fortsatte med sen med Jane Fonda och Catherine Deneuve och alla som han hade ihop det med sen. Men det började ju med Brigitte Bardot.
Föräldrarna förbjuder Brigitte från att fortsätta träffa Roger Vadim. Hon har fyllt 15 och kan inte tänka sig ett liv utan honom. Den gamla hissen stretar mot vikten när Brigittes föräldrar och lilla syster gör en långsamma resan 5 våningar upp. Med rosiga vinterkinder kliver de in i hallen och ropar att de är hemma. När Brigitte inte svarar börjar hennes mamma ana oråd och stormar ner längs den långsmala korridoren. De hittar henne i köket, på knä framför ugnen med huvudet innanför luckan. Luften är tjock av gas. Efteråt säger läkaren som kallats till bostaden att om de kommit hem några minuter senare så hade Brigitte varit borta för alltid. Till slut får de varann. I december 1952, 3 månader efter Brigittes 18-årsdag, gifter hon sig med Roger Vadim. Roger har goda kontakter i den franska filmindustrin och han har en plan för sin nya hustru. Under åren som gått sedan de träffades har han övertalat henne att ta skådespelarlektioner. Och hon har i sin tur fortsatt jobba framför kameran som modell. Men Vadims vision för vem Brigitte ska bli sträcker sig längre än så. Han ser ett vilddjur som lurar under hennes polerade borgerliga yta. Därför lär han henne slanguttryck hon aldrig hört förut. Han instruerar henne i att se förförisk ut medan hon äter med händerna. Han säger åt henne att färga sitt bruna hår blont. Och han lär henne om sex i både praktik och teori.
Både Brigitte Bardot och Roger Vadim har sagt genom åren att hon var så oskuldsfull som ung att hon på allvar trodde honom när han berättade för henne att möss fortplantar sig genom att lägga ägg.
Det är ju någonting med det här naiva och dock söta, att det här att hon har liksom den här väldigt oskuldsfulla, liksom nästan blåögda uppsynen och är lite trulig samtidigt som hon har den här väldigt yppiga kroppen.
Vi hör kulturjournalisten och författaren Saga Cavallin.
Det är ju den kombinationen av de egenskaperna som både var det som gjorde henne till en sån fruktansvärt åtrådd person, men också gjorde att hon provocerade mycket. Att det var att hon stod för något som både var liksom oskuldsfullt och lite dumt nästan och gulligt och samtidigt väldigt vuxet och moget och sexigt. Det är någonting nästan lite Britney Spears över det. Jag tänker mycket på framförallt hur Britney Spears marknadsfördes och framställdes tidigt i sin karriär, att det på något sätt är den här brådmogna oskulden som både är söt men är en manslukerska.
Tillsammans workshoppar paret en förvandling. Flickan Brigitte blir fenomenet Bardot.
Det var ju metodiskt arbete för att få fram det här. Men hur mycket hon ville och hur mycket han ville det kan man fråga sig. För man ska ha i minne att han gjorde, eller försökte göra liknande grej med Jane Fonda i Barbarella. I typ samma look, det stora blonda håret och den här lite, hon hade mer robotliknande kläder, men ändå så att liksom, ja, jag vet inte med hur blida ögon man ska se på den här förvandlingen egentligen. Men de var ju tidiga och man betraktar dem som ett par som gör, skapar en persona.
Brigitte Bardot gör sin debut på vita duken i komedin Le Trou Normand samma år.
Excusez-moi, c'est ridicule, mais il faut pas qu'on sache que je suis ici au bal.
Och sen fortsätter det i ett rasande tempo. På 4 år syns hon i 17 filmer. De flesta av dem variationer på temat romantikkomedi eller romantisk komedi. Hon tar också filmfestivalen i Cannes med storm. Sommaren 53 blir de ditresta etablerade filmstjärnorna överglänsta av en 19-åring på Croisetten. Brigitte Bardot plutar med munnen och klipper med ögonfransarna. Hon sträcker ut sig i sanden och skrattar i kapp med Hollywood-giganten Kirk Douglas som hon spelar mot i filmen Möte med kärleken.
How did it go? At the police, I mean.
Get out of here. But... Get out!
Brigitte spänner vingarna och prövar lyckan utanför Frankrike. 20 år gammal reser hon till London och spelar in komedin Doktorn går till sjöss. När den har premiär ger de upphetsade brittiska tabloiderna hennes smeknamnet Sex Kitten. En sexig liten kattunge.
Det känns ju lämpligt på henne. Jag kan ju verkligen förstå liksom vad det kommer sig av.
Det saknades ju aldrig material för att skriva om henne. Och i och med att hon hade den här sexkitten-imagen.
Men den tidiga uppståndelsen kring Brigitte Bardot är ingenting mot vad som väntar. Saint-Tropez. Blå himmel, vibrerande värme. Bakom ett vitt lakan hängt på tork över en tvättlina anas en soldyrkare. Först skymtar bara hennes ben fram. Men när kameran förflyttar sig till andra sidan tygstycket lämnas inte mycket kvar åt biopublikens fantasi. För Brigitte Bardot, i rollen som den utåtagerande 18-åringen Juliette, är helt naken i färgfilm och bredformatet CinemaScope. Filmen heter Och Gud skapade kvinnan. Den är skriven och regisserad av Roger Vadim. Efteråt har han berättat att manuset bara är en fond mot vilken Brigitte Bardot kan vara sig själv framför kameran. Handlingen kretsar kring hur hans rollfigur slits mellan två män i en allt djupare spiral av svartsjuka och begär. I filmens klimax dansar hon spontant till ett karibiskt band som repar i källaren på en bar. Barfota, svettig, lustfylld. Bardot som Juliette sliter upp sin kjol och kameran dröjer sig kvar vid hennes bara ben. Det är sexighet snarare än sex på ett sätt som inte har visats i mainstream-sammanhang tidigare.
Och att koppla ihop också sex och kärlek mycket. Och att Brigitte Bardot, liksom, den karaktären som hon spelar i och Gud skapade kvinnan, hela den karaktären går i princip ut på att hon vill vara fri och hon vill liksom inte vara förtryckt av de här idealen om korrekthet och lämplighet.
När Och Gud skapade kvinnan har premiär hösten 56 orsakar en hysteri.
A sizzling new personality in a film that will fulfill your every expectation. In a role that will make you gasp and never forget.
I Sverige klipper Statens biografbyrå bort 20 meter eller en minut av filmrullen innan den får visas på landets biografer. Filmskribenten Gunnar Relin läser ur motiveringen.
Man gjorde tre klipp. I akt 3 kortade man slagsmålet som står. I akt 5 så klippte man bort dansen, den klassiska. Och man klippte bort scenen framför spegeln, den fick också utgå. Med motiveringen sårande av tukt och sedlighet.
BBC får en exklusiv intervju med Brigitte efter premiären. De pratar om framgång och om ett ämne som hennes tillvaro kommer att kretsa kring senare i livet. Djur.
What do you think your success is due to?
I don't know.
You don't think it's got something to do with the sexy parts you play in your films?
Oh yes, maybe yes.
I've heard that dogs are the most important thing in your life.
Dogs?
Do you have some dogs?
Oh yes, and I love dogs.
What kind of dog have you got?
I have a little black spaniel cocker.
Any other animals?
For my birthday, 1 month ago, a friend of me gave to me a little monkey. And it was impossible for me to keep it at home because he was doing pee-pee all the time.
Från Frankrike till San Francisco kräver religiösa organisationer att Och Gud skapade kvinnan stoppas. Men när den haft premiär i USA den följande hösten dröjer den sig kvar på vissa biografer i över ett års tid. Tidskriften Life skriver: inte sen Frihetsgudinnans uppförande har en fransk flicka spridit så mycket ljus över våra Förenta Stater.
The most fabulous French Eiffel since the Eiffel Tower. Bardot and breakfast in bed. With a figure like that, anything can happen.
Och filmens internationella distributörer omfamnar uppmärksamheten med nya filmaffischer som förkunnar: Gud skapade kvinnan, men djävulen skapade Brigitte Bardot.
Med tanke på hur porifierad offentligheten är idag, så den liksom nivån av nakenhet som såg så chockerande då, det är ju liksom svårt att ta in nästan, för att det är så bizarrt.
Saga Cavallin.
Det är ju någonting med den här filmen, för det är ju som att hon är ju på något sätt ändå hjälten, eller hon är ju den man hejar på. Hon är liksom inte antagonisten som den här liksom lösläppta kvinnan. Och även om den här nakenheten också såklart var uppseendeväckande vid den tiden, var det nog framförallt att det inte slutar med att liksom hon är en oskuld som gifter sig, utan att hon har ett sexuellt begär och också lever ut det. Det var så fruktansvärt provocerande liksom vid den tiden när den filmen kom.
Brigitte Bardot kom ju också helt rätt i tiden. Man behövde, man ville ha, det fanns ett sug efter något annorlunda, en annorlunda kvinnlig förebild då. Så hon liksom sladdade ju rätt in i tidsandan där, med sin friare livsstil och syn på kärleken, som lirade väldigt bra med musiken som då också kom. Så att man skulle inte kunna gjort en bättre marknadsföringsplan faktiskt.
Hon är någon sorts naivt, nästan som ett barn liksom, som inte riktigt förstår varför ska jag göra så här, varför ska jag följa de här reglerna, jag vill vara fri, jag vill göra som jag vill. Och det är någonting med den liksom ursprungligheten och naturligheten som känns väldigt förhärligat i bilden av Brigitte Bardot.
Något annat som förstärker bilden av Brigitte Bardot som naturbarn, någon sorts barfota sagoväsen som dansas genom tillvaron, är att hon verkar ha en nästan övernaturlig kontakt med djur. Och sakta men säkert så fylls också hennes hem med husdjur av olika storlekar och arter. Alltså vi snackar fåglar, hundar, katter, men också getter, ankor, you name it. Under en filminspelning i Spanien så ger filmteamet henne en åsna som hon döper till Chorro och tar med hem.
Men det är inte bara den barfota eller helnakna versionen av Brigitte Bardot som tränger igenom bruset. Hon gör sig också ett namn som stilikon.
Hennes stil låg helt i linje med den gängse dåtida tonårsstilen, med jeans och tröja, bomullsklänningar, lite vippiga, lösa lediga platta skor, och sen då håret. Man får inte glömma håret.
Brigitte Bardot kallar sin karaktäristiska frisyr för en chokrot.
Det till synes oborstade håret. Och den looken är ju då lätt att skaffa sig. Lättare än de andra filmstjärnornas väldigt stiliserade och stylade looks. Så var det här någonting som de flesta hade hemma i sin garderob. Lite hårsprayborste, lite sotiga ögon, glossiga läppar. Sen var det klappat och klart, mer eller mindre.
Susanne Ljung ser hur Brigitte Bardot-stilen har återskapats om och om igen genom åren.
Senaste raden är ju Sidney Sweeney, den amerikanska filmstjärnan, som gör eller gjorde annonser för Guess. Och Guess-märket har ju anammat Brigitte Bardot-stilen under många, många år. De hade ju, vad heter de, Claudia Schiffer och den typen av modeller med långt lockigt, lite rufsigt hår och liksom lite kurviga former. Har ju blivit en arketyp i modellvärlden som inte blir gammal.
och Gud skapade kvinnan blir inte bara startskottet för en sexuell filmrevolution. Den blir också en vändpunkt i Brigitte Bardots privatliv i flera avseenden. Hon blir så förtjust i Saint-Tropez att hon köper en stuga vid havet ett par år efter filminspelningen och slår sig ner där. Det bidrar till att förvandla det sömniga fiskesamhället till den internationella turistdestinationen som orten är idag. Brigitte Bardot, Bardot.
You are something most unusual, although you do your pictures in French. You are one of America's most popular actors. Do you have any idea why?
I don't know.
do you ever think about it?
No.
Brigitte Bardot blir också globalt igenkänd och kan inte längre röra sig ostört på en gata utan att antastas av horder av beundrare och fotografer.
C'est une véritable révolution l'arrivée de Brigitte Bardot. À nous maintenant ici.
Men också av upprörda människor som sliter i henne, spottar och skriker förolämpningar. En dag när Brigitte ska besöka en vän som ligger på sjukhus hamnar hon i en hiss med en sjuksköterska. När hissdörren har stängt tar sjuksköterskan upp en gaffel från en matbricka och går till attack. Hon hugger Brigitte i armen upprepade gånger och vrålar att hon ligger runt för pengar medan unga män dör vid frontlinjen i Frankrikes pågående krig mot Algeriet.
Det här är en historia som Brigitte Bardot berättar för författaren Jeffrey Robinson som har skrivit biografin Brigitte Bardot Two Lives. Tidigare så hade hon fortfarande små prickiga ärr på ena armen.
Filmen blir också början på slutet för Brigittes första äktenskap. Under inspelningen blir hon kär i en av sina motspelare. Äktenskapet med Vadim tar slut. Men den nya flamman blir också snart reducerad till statist i den pågående filmen om Brigitte Bardots liv. När hon faller för den unga popsångaren Sacha Distel. Han lär henne ta några ackord på gitarr. Och långt senare kräddar Brigitte Bardot Sacha Distel för att ha fört in musiken i hennes liv. Det börjar som ett sidospår i hennes karriär, men kommer med tiden att placera henne på topplistorna. Men även Distel får uppleva hur snabbt Brigittes kärlekslåga kan slockna.
Man kan ju förundras lite över hur hon kom undan med det, som man säger. Att hon blev ju aldrig betraktad som en slampa riktigt, som man skulle kunna tänka sig. Grejen är, hon verkar ju ta det med så... Jag ska inte säga klackspark, men hon... Det var ju väldigt sällan om någonsin man läste att hon hade sitt hjärta krossat av någon. Det var ju snarare att hon gick fram som en ångvält och krossade killarnas hjärtan till höger och vänster.
Hon bytte ju män väldigt ofta och sådär. Och när det skrevs om det så höll det ju intresset uppe i liv, men det var mycket skandalerna det handlade om.
Your private life is often commented on by the press, as you know him too well. Now, do you accept that kind of publicity as a necessary part?
No, I hate it. I hate it, and I'm very disturbed when that kind of publicity is I don't know the word.
I suspect too.
Under inspelningen av komedin Babette på krigsstigen våren 59 faller hon återigen för sin motspelare. Här blir de intervjuade av kanadensiska CBC under filminspelningen.
Et savez-vous seulement comment va finir ce film?
Alors justement, on ne sait pas.
Bien.
Le fait est que il va peut-être y avoir une suite alors.
Brigitte Bardots nya kärlek heter Jacques Charrier. Han tror sig ha kommit på den ultimata metoden för att en gång för alla snärja Frankrikes, kanske världens mest eftertraktade kvinna. Han gör henne gravid. Hon har varit gravid förut med Roger Vadim. Då reste de till en abortklinik i Schweiz. Det är inte längre ett alternativ eftersom hon knappt kan gå och handla tomater utan att en folkmassa uppstår. Hon borde ha anat hur det skulle bli. Brigitte Bardot och Jacques Chariers bröllop är tänkt att äga rum i smyg i Paris förorten Louveciennes stadshus sommaren 59. I veckor har de lagt ut rökridåer till pressen. Brigitte har bland annat fått sin mamma att gå ut och säga att paret redan har gift sig. Men någon har läckt till journalisterna. Och när det blivande brudparet dyker upp vid stadshuset är ett enormt pressuppbåd redan där. Ortens borgmästare viger Brigitte och Jacques, bländad av smattrande kamerablixtar. Bruden gråter.
Brudklänningen hon bar då vid sitt andra äktenskap, den fick ju ett enormt genomslag. Till och med kallades för då Bardot-rutigt. Det här liksom smårutiga vitt och rosa, och så var det en liten vit spets på kragen och på kring ärmarna. Så, men det var ju ingen designer, men det var ju ett plagg som hon bar, inte i någon film utan bara privat, som fick ett enormt genomslag.
Det verkar inte heller som att Jacques Charrier insett vidden av vad han gett sig in i. Telefonen ringer oavbrutet. Nätter störs av främlingar som knackar på. Påflugna journalister i jakt på intervjuer knuffar in skriftliga frågor under parets dörrspringa. 8 månader in i Brigitte Bardots graviditet blir den fortsatt totala bristen på privatliv för mycket för honom. Charrier får ett nervöst sammanbrott och försöker ta sitt liv. Jacques överlever självmordsförsöket. Han är vid Brigittes sida vintern 1960 när deras barn är på väg att födas. Vid det här laget har parets lägenhet Paris varit belägrad i veckor. Journalister har hyrt lediga rum i de intilliggande byggnaderna för att kunna vara först på plats. Fotografer slår läger på hustak.
Hon blev väl ett offer för den här nya invasiva delen av reportagen. Man skulle veta allt om stjärnorna och även det obehagliga och så vidare. Ingen chans att fly någonstans.
Poliser stationeras utanför husets port för att hålla ordningen. Medan Brigitte känner hur väggarna kryper närmre och närmre. Uppgivet inser hon att förlossningen måste ske i hemmet. Tidigt en januari morgon kliver Jacques Charrier till slut ut på gatan och möter det 300 personer stora pressuppbådet som väntar. Han berättar att Brigitte har fött en son, att han heter Nicolas, och att hennes första ord när hon fick höra att det blev en pojke var chic alors. Vad härligt.
Bonjour Brigitte, bonjour jolie maman. Comment va Nicolas?
Nicolas va très très bien. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'a pas une grande personnalité. Il est un peu comme tous les bébés du monde. C'est-à-dire qu'il passe la moitié du temps à manger et à dormir.
Den franska tidskriften Sonorama, som ges ut på skiva, får en intervju med den nyblivna mamman. Hon berättar att sonen, knappt en månad gammal, inte riktigt har hunnit skaffa sig en personlighet än. Han äter och sover mest.
C'est encore un tout petit bébé. Enfin, pour moi c'est le plus beau.
Nicolas Charrier föds inför kamerablixtar som son till en världsberömd filmstjärna. Men det finns en roll som Brigitte Bardot aldrig kommer att bli bekväm med att spela. Och det är som mamma.
Postnatal depression kanske. Som varade hela livet.
Brigitte blir deprimerad efter Nicolas födelse och har svårt att knyta an till sin son. Bråken, amningsångesten, fotoblixtarna Allt blir till slut för mycket för Brigitte. På sin 26-årsdag i september 1960 gör hon det igen. Hon försöker ta sitt liv. Brigitte hittas i tid. Några dagar efteråt kallar hennes mamma till presskonferens och vädjar förtvivlat till de samlade journalisterna att de ska sluta förfölja hennes dotter. Hon säger, om ni fortsätter jaga henne kommer hon göra det igen. Det faller på döva öron. Medan fotografer klättrar upp i träden ovanför Brigittes sjukhusfönster spinner rubrikmaskineriet igång. Veckotidningarna Paris Match och France Dimanche publicerar skeptiska texter som beskriver självmordsförsöket som ett möjligt PR-trick.
When my telephone rang, it would not stop. It's President Kennedy calling me up. He said, my friend Bob, what do we need to make the country grow? I said, my friend John, Bridget Bardot. Country will grow.
I'd like to introduce Bridget Bardot. Bridget, how are you?
Fine.
Would you tell me, as an American tourist, how do you pronounce your name?
Bridget Bardot.
Ett år efter självmordsförsöket blir Brigitte Bardot intervjuad av den amerikanske programledaren Ed Sullivan. Hon har länge varit hans drömgäst men vägrat att resa till USA. Därför har han tagit sig till Paris. Äktenskapet med Jacques Charrier har runnit ut till sanden. Han har fått ensam vårdnad om sonen Nicolas. Det var inget som Brigitte motsatte sig och det kommer dröja flera år innan hon överhuvudtaget visar intresse för att umgås med sitt barn. Hon har också börjat tröttna på sin karriär.
This will be your 26th picture.
Yes.
26th picture. Yes. And then you're going to make one more, the 27th, and then you're going to retire.
Yes. Just 10 years after I begin.
Now what will you do after you retire?
Nothing. Have a long rest.
Is that so? Well, don't you think that it will be very difficult for you to retire and have nothing to do?
Well,
you...
no, it's very easy for me.
How?
Because it's difficult for me to work. Mm-hmm.
Men den där långa vilan får vänta. För Brigitte kommer att göra drygt 20 filmer till. Och det segdragna ärevarvet som skådespelare innehåller fler floppar än höjdpunkter.
Det som är intressant med Brigitte Bardot är att hon blev mytologisk på väldigt kort tid. Alltså, Bardomania går att jämföra med Beatlemania. Det här med att Beatles skapade kaos vart de än åkte trots att de var aktiva som band i mindre än ett decennium. Och Brigitte Bardots riktiga storhetstid är under några få år, mellan 56 och 63.
Men en film sticker ut ur mängden.
Tu vois mes pieds dans la glace?
Oui.
Tu les trouves jolies?
Oui.
Kameran vilar på Brigitte Bardots nakna kropp. I ett sovrum som badar i aftonvarmt bärnstensljus ligger hennes rollfigur Camille i en säng tillsammans med sin man Paul, spelad av Michel Piccoli. Hon frågar honom vilka delar av henne som han älskar mest. Så börjar filmen Föraktet, regisserad av Jean-Luc Godard, en av Frankrikes mest aktade filmskapare genom tiderna.
Ja, han är en av stjärnorna i den nya franska vågen, verkligen slagit igenom till sista andetaget 59. Och sen då att nyskaparen och en av stjärnorna i den nya franska vågen var ju han och Truffaut och några stycken till liksom där, att jobbar med en skönhetsdrottning som har gjort lite romcoms under flera år.
Filmkritiken Gunnar Relin.
När jag ser om filmen nu, då känner jag att den är alltså oerhört sevärd, men inte minst som Godard har sin kamera som står still hela tiden. Och att långa scener där Brigitte Bardot och Michel Piccoli går fram och tillbaka genom lägenheten och kameran står still och bara följer dem i blicken ungefär som om kameran är en iakttagare. som bara tittar på ett, hur ett äktenskap går åt helvete liksom, och där, och inte minst det jag tycker är jättefascinerande med filmen, se hur det, och hur hon klarar dessa långa scener verkligen. Det gör hon ju jättebra.
Cher Paul, j'ai trouvé ton revolver et j'ai enlevé les balles. Puisque tu ne veux pas partir, c'est moi qui m'en vais.
Längs vägen mot förtidspensioneringen växer ett par nya kärlekar i Brigitte Bardots liv. En av dem äter middag med sina vänner i Saint-Tropez en junikväll 66 när han får syn på den blonda superstjärnan några bord bort. Han heter Gunther Sachs, är en tysk playboy med pengar på fickan, och som han minns det byter han och Brigitte blickar hela kvällen. Några dagar senare överraskar han henne genom att släppa 1200 rosor över hennes hus från en helikopter. Det är en uppvaktning som faller Brigitte i smaken. När Gunther Sachs friar några veckor senare säger hon ja. De gifter sig i Las Vegas. I bröllopspresent ger Sachs Brigitte 3 specialgjorda Cartier-armband i platina. De är utsmyckade med rubiner, diamanter och safirer för att påminna om tricoloren i Frankrikes flagga. Äktenskapet tar slut 3 år senare efter att båda för länge sedan börjat ägna mer tid i andras armar. En av Brigittes affärer blir legendarisk. Brigitte Bardot är världens mest fotograferade kvinna. Ett blonderat väsen med svart eyeliner. Särskansbor är en orakad kedjerökare med stora öron, som också råkar vara en begåvad låtskrivare. Tillsammans ser de om den beryktade rånarduon. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. På franska, en av flera låtar som Gainsbourg skriver åt Bardot i slutet av 60-talet. Deras romans varar bara i några månader, men lämnar flera musikaliska avtryck. Brigitte ber Serge att skriva den vackraste kärlekslåten han kan tänka sig. Resultatet blir en 4,5 minuter lång tryckare tonsatt av smäktande stråkar, en ikonisk orgelslinga och kåta stön. Men originalinspelningen av Je t'aime moi non plus, Jag älskar dig, inte jag heller, stoppas. Någon har läckt ett rykte till skvallerpressen om att Bardot och Gainsbourg har haft sex på riktigt i sångbåset under inspelningen, och att stönen och flåsandet är dokumentärt autentiska.
Det här är vintern 67 när Brigitte Bardot fortfarande är gift med Gunther Sachs. Och då ringer journalisterna hem till Gunther Sachs och säger så här: du, vi har hört att din fru har spelat in en samlagssingel med Serge Gainsbourg. Hur känns det? Och av rubrikerna som trycks efteråt att döma så verkar inte herr Sachs ha uppfattat det som positivt.
Brigitte vädjar till Gainsbourg om att inte släppa låten. Han går motvilligt med på det, men spelar till slut in en alternativ tagning med sin nya flickvän, den brittiska skådespelaren Jane Birkin. Den släpps i februari 69. På grund av sin oförändrat erotiska förpackning stoppas låten från att spelas i radio i flera länder, bland annat Sverige, och leder till protester från Vatikanen. Samma år cementeras Brigitte Bardots status som ikon bokstavligen. Som första kändis får hon agera modell när en ny byst av den franska republikens nationalsymbol Marianne stöps och skickas ut till stadshus över hela landet. I Brigitte Bardots skepnad, skulpterad av konstnären Alain Aslan, behåller Marianne sin kännetecknande frygiska mössa på huvudet. Men resten av bysten bryter mot en nästan 200 år gammal tradition. De fylliga läpparna och framförallt de generöst mejslade brösten, väl synliga i en djup urringning, får enligt uppgifter ett antal borgmästare att rodna. Susanne Ljung.
Hon lyste så klart och så starkt för att hon blev rätt på så många plan med looken, kläderna och att hon själv sjöng och spelade in några skivor också. Jag önskar kontakt för den är så knasig. Ja, det var så mycket som blev rätt samtidigt för henne där, vilket bidrar till att bilden av henne har blivit så bestående, alltså bilden av den unga Brigitte Bardot.
Efter 21 år och nästan 50 filmproduktioner tackar Brigitte Bardot för sig som skådespelare hösten 73. Tre äktenskap, ett flerdubbelt antal omsusade älskare och en uppsagd vårdnad har alla utspelat sig i offentlighetens ljus. Vid 39 års ålder är Brigitte Bardot färdig med kändisskapet. Till tidningen L'Express säger hon: "Det är så jag alltid gör. Jag är den som dumpar." Blickarna, skvallret, förförarna och förföljarna. Hon känner att priset varit för högt. När tidningen L'Express frågar Brigitte varför hon vill lämna skådespelaryrket säger hon: "Jag avskyr mänskligheten. Jag är allergisk mot den. Jag träffar ingen, jag går inte ut längre. Jag har fått skapa mitt eget universum. Nu hittar jag balans i naturen i sällskap av djur."
Oui, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est votre attitude par rapport au formidable mouvement d'émancipation de la femme que vous n'avez pas évidemment suscité mais dont vous avez été un peu une pionnière si vous voulez par votre façon d'être.
Något annat Brigitte Bardot tar avstånd från under sin avskedsturné är en etikett som hon har fått bära ofrivilligt. Brigitte sitter i studion på det politiska debattprogrammet Aktuell Dö. Hon får frågan om vad hon i egenskap av pionjär i kvinnofrågor tycker om feminismens framsteg i Europa och USA. Hennes svar verkar överraska när hon säger att det naturligtvis är bra med frihet, men att för mycket frihet gör kvinnor olyckliga. Hon säger att det inte är rimligt att en kvinna ska leva som en man och jobba heltid och försörja sin familj.
C'est très bien que les femmes se libèrent. Moi, je suis la première à trouver qu'il faut que les femmes puissent vivre librement. Mais d'un autre côté, on ne peut pas vivre comme un homme.
Mais pas... pourquoi? C'est ce que vous faites, vous.
Non.
Vous vivez comme un homme.
Vous
avez
comme
un
travail d'âme. Oui, mais regardez, vous gagnez l'argent.
Det var ju så många som tillskrev henne olika egenskaper eller hoppades att hon skulle ha olika egenskaper, goda egenskaper eller åsikter som hon då uppenbarligen inte hade. Och det skevade ju lite där också. Man förväntade sig att hon skulle bli en framstående feminist med mål i munnen som skulle föra kvinnornas sak framåt. Hon var ju inte dugg intresserad av det. Hon var ju mer intresserad av djur. Men hon hade ju enorm integritet och sa hon tyckte, vilket vi blev alla varse senare.
French film actress Brigitte Bardot is in Quebec, Canada, trying to stop the annual hunt and killing of baby seals. She hopes to meet Canadian Prime Minister Pierre Trudeau to persuade him to stop the hunt.
Mars 1977, Newfoundland. Det vita landskapet sträcker sig så långt ögat kan nå. En helikopter landar på isen och en liten delegation miljöaktivister och journalister kliver ur. I täten går Brigitte Bardot iförd en olivgrön overall och med ett bedrövat uttryck i ansiktet.
Hon står där med rinnande mascara, med förkinderna och håret uppsvävt, fortfarande burrigt.
Hon har inte kunnat sluta tänka på det hon har fått se. Bilder och filmer som visar hur 2 veckor gamla sälungar klubbas, lemlästas och skinnflås för sin eftertraktade päls.
De här fruktansvärda blodiga scenerna med järnklubbade små sälbarn i bakgrunden. Och där hade hon ju ett mål, verkligen, vad hon ville uppnå.
Målet med resan till de ogästvänliga vidderna i nordöstra Kanada är att sätta stopp för den årliga säljakten. Men varken den kanadensiska regeringen eller jägarna har visat något intresse för den forna filmstjärnans mission. Hon blir ignorerad och utskrattad.
Le gouvernement canadien doit trouver une solution à ce problème. De toute façon, quoi qu'il arrive, le phoque est en voie de disparition. Si vous lisez les statistiques depuis 1900, vous verrez qu'en 1900, il y avait 10 000...
På en presskonferens i Quebec visar någon hånfullt upp en påse innehållande ett blodigt sälkadaver för henne. Brigitte Bardot har haft sitt yttre som handelsvara under hela sitt liv. Hon vet vad som behövs när orden inte räcker till. Bilden som tas i snön den dagen publiceras i Paris Match och sprids över hela världen. Brigitte liggande på mage, kelande med en fluffig vit sälunge.
Där hade hon ett försprång. Där använde hon sin skönhetens makt till något bra.
I sina memoarer L'Arme de Combat, stridstårar från 2018, skriver Brigitte Bardot att sälungens oskuldsfullhet och renhet gör ett outplånligt intryck på henne. Att hon identifierar sig mer som djur än människa. Och den dagen svär hon på att hon ska ägna resten av sitt liv åt att skydda sälungarnas och alla andra djurs existens.
Brigitte Bardot är inte ensam eller först i den här kampen. Men hennes aktivism gör faktiskt skillnad för att påverka opinionen. För i början av 80-talet så slutar flera europeiska länder att importera päls från de här allra yngsta sälkutarna. Vilket också leder till minskad jakt i Kanada. Och en tid efter det så börjar också den kanadensiska regeringen att strama åt jaktkvoterna. Alltså hur många sälar som får dödas och hur gamla de får vara.
Brigitte startar en djurrättsstiftelse i sitt eget namn. Men hon gör det utan kunskap om hur ett sånt arbete ska utföras. Och med dålig näsa för samarbetspartners. Några månader senare är finanserna slut och stiftelsen upplöst. Brigitte och hennes partners hamnar i ett seglivat bråk om obetalda hyror och löner som slutar med att alla stämmer varann för förtal. Hon är ensam, uppgiven, deprimerad. Det är inget hon kommunicerar till omvärlden.
Mais je ne me laisserai pas oublier parce que je mène un combat très difficile, très dur. Qui est le combat de la défense animale. Et sur ce combat, je crois qu'on me reverra souvent encore.
I en intervju på TV-kanalen Antenne 2 i december 82 säger Brigitte att hon vägrar låta sig bli bortglömd. För hon utkämpar en svår strid för djurens rättigheter. Hon lovar också att folk kommer att få se mer av hennes aktivism i TV framöver. Men bakom den tappra fasaden känner Brigitte återigen att hon inte längre vill leva. Det börjar med att hon upptäcker en knöl i ena bröstet. En operation följs av plågsam strålbehandling. Hon är tilltufsad och så plågad av smärta att hon inte orkar lyfta ena armen. En enkel sak som att gå ut och slänga soporna blir ett berg att bestiga för Brigitte Bardot. I oktober 83, en vecka efter sin 49:e födelsedag, bestämmer hon sig för att göra slut på lidandet. Den här gången hittas Brigitte av sin trädgårdsmästare där hon ligger medvetslös i vattenbrynet på sin privata strand. Hon förs till en klinik utanför Saint-Tropez där hon får vila upp sig. Medan vänner förklarar för nyfikna journalister att Brigitte bara drabbats av utmattning.
Medan hon återhämtar sig så blir Brigitte uppvaktad både professionellt och privat, av en fransk tv-producent som heter Alain Bougrain-Dubourg. Han är lite som Frankrikes David Attenborough. Han säger till henne att det är dags att skaka liv i din gamla stiftelse, för att hennes status är fortfarande så hög att hon kommer kunna göra skillnad.
Orden tänder en ny glöd i Brigitte Bardots inre. Vis av erfarenhet tänker hon inte upprepa samma misstag som förra gången. Paris, juni 87. Det här är ingen vanlig loppis. Den gigantiska mässhallen i Palais de Congrès har för dagen blivit en retrospektiv catwalk till högstbjudande. Modeller poserar i vintage outfits framtagna av några av Frankrikes största modeskapare. Andra bär på litografier signerade Césaire, Chagall och Dalí. Taklamporna reflekteras i gnistrande ädelstenar i storleksordningen blygsamma till obscena. Bröllopsklänningar och filmmemorabilia, champagneglas som tömts i berömda strupar, signerade gitarrer, handgjorda sminklådor, allt visas upp för en pengastinn publik. Ett helt liv ska auktioneras ut, för djurens skull. Brigitte Bardot är på plats och ser sitt lösöre försvinna. En av budgivarna är exmaken Gunther Sachs som köper tillbaka de specialgjorda Cartier-armbanden hon en gång fick i bröllopspresent.
Ou encore le diamant offert par Gunther Sachs vendu 1 300 000 francs.
Brigitte tjänar in mer än tillräckligt för att hennes på nytt födda stiftelse ska kunna registreras officiellt som en ideell välgörenhetsorganisation i Frankrike.
J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes et que je donne ma sagesse et mon expérience maintenant et le meilleur de moi-même aux animaux. Merci.
Med tårar i ögonen kliver hon ut inför den jublande publiken och säger: jag gav min ungdom och skönhet till männen. Nu ger jag min vishet och erfarenhet, alla mina bästa sidor, till djuren. Men det kommer visa sig att ödet har berett plats åt en sista man i Brigitte Bardots liv.
Elle est venue ici gamine avec ses parents.
Han heter Bernard Dommel och är en ogift 51-åring när han drabbas av den 7 år äldre Brigitte Bardot. Det händer på en middag i Saint-Tropez sommaren 92. I sällskapet finns Bernards goda vän Janine Le Pen, fru till det främlingsfientliga populistpartiet Nationella Frontens ledare Jean-Marie Le Pen. Det var kärlek vid första ögonkastet för Brigitte och Bernard, berättar Janine Le Pen i dokumentären Le Mystère Brigitte Bardot.
Mais dès le lendemain, il a fait ses valises et il est parti à la madrague. Il n'en est plus jamais ressorti. Il y a de ça 18 ans.
Dagen efter middagen packar Bernard sina väskor och flyttar in hos Brigitte. 2 månader senare gifter de sig i hemlighet i en liten kyrka vid en fjord i Norge. När Bernard säger ja gör han det inte bara till Brigitte utan också till allt som ingår i hennes paket. Det innebär att paret inte sällan delar säng med något av hennes otaliga husdjur som söker värme mellan dyra bolster under dragiga nätter. Deras första offentliga framträdande som gifta är hösten 92. Då dyker paret upp vid valurnorna för att rösta nej till Maastricht-fördraget som ligger till grund för upprättandet av EU. Det här är en hållning som också delas av Nationella Fronten.
Bernard Dormal är ju dokumenterad vän till paret Le Pen, Jean-Marie Le Pen, en av grundarna till Nationella Fronten som idag heter Nationell Samling. Det är alltså ett främlingsfientligt ytterhögerparti vars grundare hade nazistsympatier. Och Dormal har också beskrivits som en personlig rådgivare, något av en grå eminens till inte bara Le Pen utan hela nationella fronten. Men det här är något som både han och Brigitte Bardot har nekat till, och Dormal säger själv att han aldrig ens har varit medlem i partiet och att hans relation till Jean-Marie Le Pen bara varit av kompiskaraktär.
Kanske är det då en slump, men det kommer visa sig att Brigitte Bardot och Le Pen överlappar ideologiskt i flera frågor. Brigittes djurrättsaktivism sätter henne på kollisionskurs med Frankrikes muslimska befolkning. I en opinionstext i tidningen Le Figaro 96 fördömer hon muslimska slaktmetoder av djur som hon uppfattar som onödigt grymma. Men hon nöjer sig inte där, utan skriver bland annat att Frankrike har, citat, invaderats av en islamisk flodvåg och att det franska folket motvilligt tvingas frångå alla sina traditioner. Det är för den texten hon döms till hets mot folkgrupp, eller som det heter i Frankrike, uppvigling till rasism. Och det är för första av totalt 5 gånger.
Djurrättsaktivisten och förra filmstjärnan Brigitte Bardot dömdes idag till böter för uppvigling till rasism. Bardot beklagar islamiseringen av Frankrike och den underjordiska och farliga infiltrationen av islam, som hon uttrycker det. Det var fjärde gången Brigitte Bardot, som tidigare stött Jean-Marie Le Pens främlingsfientliga politik, dömts för liknande brott.
2008 hände det för 5:e gången. Då närvarar den snart 74-åriga Brigitte inte i rättssalen med hänvisning till sin vacklande hälsa. Flera medier rapporterar att en irriterad åklagare öppnar med att säga: "Jag börjar tröttna på att behöva dra fru Bardot inför rätta." Gunnar Relin.
Man har ju glömt nästan det här med djurrättsaktivismen bakom ståndpunkterna, jag menar Le Pen och hela det där. Att djurrättsaktivismen har ju uppenbarligen funnits hela tiden där, men den har försvunnit under det politiska.
Brigitte Bardot tar också sikte på hbtq-personer som hon liknar vid cirkusfreaks och befolkningen på ön Réunion som hon kallar kannibaler och vildar.
La réaction à la lettre de Brigitte Bardot adressée au préfet, la Réunion insultée, en colère, elle dénonce chacun des termes, la population dégénérée, la barbarie, les réminiscences de cannibalisme et j'en passe, d'un bout à l'autre.
Men det finns ingen ursäkt för allt hon har klämt ur sig om minoriteter, avvikande beteende, hennes sätt att se på saker och så vidare. Jag får inte riktigt ihop det här, för jag tycker istället att man värnar om djuren, att det också hänger ihop med ett mer humanistiskt sätt att se på världen. Men uppenbarligen inte för Brigitte Bardot.
Vous avez beaucoup dit proche du Front National, ça c'est vrai.
Je peux avoir des idées que je partage avec le Front National plus qu'avec Olivier Besancenot, certainement.
I ett avsnitt av intervjuprogrammet Pardonnez-moi från mitten av 00-talet fastställer Bardot att hon delar vissa åsikter med Nationella fronten, men det gäller inte alla frågor. Hon säger att till exempel aborträtten, som partiet då vill inskränka, måste lämnas i fred.
Qu'est-ce qui vous convient pas alors?
Par exemple l'avortement. Je suis contre le fait qu'on empêche les femmes d'avorter ou certaines choses comme ça, bon qui implique.
Brigitte lyckas också skapa rubriker när hennes första självbiografi Initial BB ges ut. I boken beskriver hon sin graviditet med Nicolas som en cancertumör. Passagen chockar den då medelålderssonen och Brigittes sexman Jacques Charrier. Tillsammans drar de Brigitte inför rätta och försöker få den meningen och flera andra frätande beskrivningar av deras familjeliv strukna ur boken. Det blir inget av rättssaken utöver lysande PR för boken, som blir en stor säljare i Frankrike. När det här avsnittet görs kämpar Brigitte Bardots stiftelse vidare mot bland annat tvångsmatning av gäss och ankor, djurförsök, pälshandel, tjurfäktning och försäljningen av hästkött.
På
på listan över förändringar som har drivits igenom tack vare stiftelsens aktivism nämns bland annat att den franska lagstiftningen kring tidelag har skärpts. Dessutom får inte längre djur användas i krockskyddstester i den franska bilindustrin.
Stiftelsen säger sig också ha varit avgörande i att få stopp för den internationella handeln med elfenben från afrikanska elefanter.
C'est embêtant de vieillir, c'est qu'on n'a plus d'amis.
Et ça vous fait souffrir?
Ben, ils sont partis. Delon est parti, Belmondo est parti, Mylène de Bonjour est parti. On n'a plus d'amis.
Våren 2025 blir en snart 91-årig Brigitte Bardot intervjuad av BFM TV på en soldränkt uteplats. Hon beklagar sig över att livet har blivit så tråkigt eftersom alla hennes vänner är döda. Några månader senare, dagen innan nyårsafton, nås världen av beskedet att även Brigitte har lämnat jordelivet.
Det var ju intressant nu när Brigitte Bardot gick bort, för då var det ganska många kändisar i typ min ålder som la upp hyllningar till henne.
Saga Cavallin, född 1997.
En av dem var ju då till exempel Chappell Roan som refererar till Brigitte Bardot i texten Tillåt en Red Wine Supernova, som handlar liksom om en tjej som hon tycker är väldigt sexig och typ vill ligga med. Det är liksom hela berättelsen i den låten. Utan att då känna till att hon ju var en superrasistisk liksom reaktionär, i princip galning mot slutet av sitt liv. Och det är någonting med det som är så intressant, liksom bara hur stark den här idén om vem hon var, hur stark den är och hur närvarande den är i vår kultur.
Et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Brigitte qui nous a quittés.
Brigitte Bardot förs till sin sista vila i hemstaden Saint-Tropez i januari 2026. Begravningen direkt sänds på storbildsskärmar i stan. I sorgesällskapet syns Brigittes son Nicolas och ytterhögerpolitiken Marine Le Pen. En person som Bardot en gång beskrivit som en modern Jeanne d'Arc, den som ska rädda Frankrike. Frankrikes president Emmanuel Macron närvarar inte vid begravningen. Men i ett inlägg i sociala medier hyllar han Brigitte Bardot som århundradets legendar och skriver att hon förkroppsligade ett liv i frihet.
Som kulturellt fenomen så har han ju helt rätt att Brigitte Bardot var en enastående, stor och starkt lysande stjärna under en period i Frankrikes moderna kulturliv. Så det går inte att säga någonting om. Filmstjärnan är ju helt ljuvlig. Den här hittepåbilden av den här sorglösa, sexiga, snygga, unga kvinnan. Det är det man hela tiden återvänder till.
I am Brigitte Bardot. I will never grow old till I have stopped growing up.
Du har lyssnat på Petri D om Brigitte Bardot, ett program som gjordes av Patrik Stanelius och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson. Och vi som gjorde det här avsnittet under vintern 2026 tackar för att du har lyssnat.
Moi je joue. Moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur. Je veux gagner ce cœur à cœur.
En produktion av Dis för P3 Sveriges Radio.